Ja, då är det dags igen. Första podden, hockeypodden för 2018. Och Mikael Tellqvist, måste jag bara fråga dig direkt här. Vad har du gett för nyårslöfte?
Nej, kul att vara tillbaka förresten. Ja, jag har varit saknade här faktiskt. Jag har hört att många sprungit på mig och frågat om vi ska köra podd här under jul och nyår. Men vi har tagit det ledigt, men det var kul. Det är kul att vara tillbaka.
Vad går det för nyårslöfte då?
Jag har bokat 2 veckor ner i Blekinge som semester då, efter den här Twitterstormen. Så får se om de kan lära känna mig bättre. Men det är kul att folk bryr sig om sin klubb ändå. Att de tar ut det på mig. Jag hoppas att de kan ta sig ner till matchen och visa sitt stöd för Karlskrona istället.
Ja, och ni lyssnare som kanske inte hänger med här, så är det ju så att det har varit en liten beef mellan Hockeypodden och Karlskronas fans. Och det här utmynnar bland annat i att det var någon typ av lika som bär i någon lokaltidning där nere i Blekinge mellan mig och någon profil där nere, så att säga. Så det tackar vi för att vi har berört och att ni lyssnar på oss. Vi älskar er, Karlskrona. Och vi ser också välkommen till Linus Norberg. Du håller på att buda på en lägenhet nu då. Vinner du? Så är du vinnare även där i budgivningen?
Jag kanske är lite fegare. Kanske borde kräma in lite mer, men vi får se.
Det kanske finns några som lyssnar nu och är intresserade. Är det rätt läge att köpa lägenhet?
Ja, att köpa lägenhet tror jag att det är rätt läge, vad man hör, vad experterna säger. Men jag är ingen expert och det är svårt. Jag är inte en jättevan lägenhetsköpare.
Ja, Rosen ska in efteråt och trissa upp priset lite grann också. Så.
Precis, ja. Vad sa du att det var? Liljeholmskajen, sa du det, eller?
Liljeholmskajen.
Precis, då ska vi upp. Ja, nu ringer mäklaren.
Nu ringer mäklaren
direkt. Men kan du inte svara så kan du lägga ett bud direkt i sändningen här kanske, eller?
Ja, men nu har jag ju inte tjejens tillstånd heller, okay, så det här kan man ju få en jävla massa skit.
Just det, du får ta det efteråt i alla fall. Det är ju så oerhört passande att vi träffas idag. Det är måndag, det är den 8 januari och i helgen, i lördags, så var det Järnkaminens dag på Hovet. Djurgården mötte Frölunda i storstadsderby, kan vi kalla det för. Helt fullsmockat med utökat Hovet till att inrymma 8098 personer, om jag förstod rätt. Man har tryckt in 4 extra platser, ja, för att slå en typ av publikrekord kanske den här säsongen. Och Mikael Tellqvist, du hyllades där på isen.
Det var jättespännande, jättenervös. Det kändes när jag vaknade på morgonen som att det var lite matchdag. Liksom, magen rörde på sig lite extra. Jag sprang på toaletten rätt mycket under hela dagen. Så att, nej, det var en speciell dag för mig och min familj, definitivt.
Vi ska lyssna lite på hur du lät på anrika Hovet i lördags. Och jag måste ju direkt fråga till Tellqvist då, vilket ljud och häftigt när kanske, jag vet inte, 3 eller 4 000 i klacken bara står och vrålar ditt namn och så vidare. Hur känns det när man hör sitt namn vråla så där högt liksom i en liten arena?
Ja, det är väldigt surrealistiskt. Alltså, det är nästan som att det är en sån här out of body experience lite grann. Det känns inte som att de sjunger om mig, utan men det är mer liksom att man förknippar sig själv kanske inte lika mycket som hockeyspelaren Mikael Tellqvist och privatpersonen. Nu är jag mer privatpersonen Mikael Tellqvist än vad jag var då. Så att, nej, det är en jättekonstig känsla. Naturligtvis otroligt underbart att man kunna påverka så mycket människor genom sitt hockeyspelande bara. Liksom. Att man får den här kärleken. Det är få förunnat. Det är otroligt häftigt alltså, att kunna få stå där.
Och du var där också, Linus, och lyssnade.
Jag tyckte det var en jättefin ceremoni. Jag tyckte Tellan skötte sig excellent här. Men efter ceremonin, du är ju verkligen huvudfokus i hela Hovet. 8000 personer står och tittar på dig. Sen när det är klart, du ska röra lite korridorerna liksom. Hur är det?
Det kan ju knappt gå.
Alla tittar. Ja.
Nej, men det var mycket under hela dagen. Först så var jag på restaurangen Arena mitt mot Kepsgrillen där i Globen där och pratade med Järnkaminerna, och sen var det lite andra uppdrag på vägen in, så att det var fullspäckat hela dagen, och man fick ju frågan 25 gånger om håll dig på benen, sa de bara hela tiden. Så att
med tanke på det som hände med Niklas Falk, ja.
Med det, så att ja, det var många som var nervösa att det skulle hända igen, men ja, det lyckades gå vägen.
Det är min känsla, varenda gång jag ser någon kliver in på isen, ska hylla och hålla tal, då tänker jag direkt på Niklas Falk, och så sitter jag och tänker att men snälla, fixa det här nu liksom.
Ja, nej, det är jätteläskigt, och nu var det väl så att Niklas hade ett hjärtproblem i och för sig också, så det var kanske tur och oturen att det hände där. Det kunde ju ha hänt ens ut i bilen eller vad som helst annars, och då hade det kunnat gått mycket mer illa än vad det gjorde nu, men ja, det är kul att se Niklas tillbaka i båset i Södertälje, och han har fått skutan att vända där nere, så att, ja, han verkar må mycket bättre.
Men det är ju, när man står, du är ju van att stå på Hovets is inför fullsatta läktare, men då är det ju så himla fokuserat på att det är en match som ska spelas. Mm. Hur nervös är man inte att stå och prata inför 8000 personer?
Det är den här klassiken, jag är ju ingen talare skulle man ha sagt när man började, men, nej, men det kändes ändå bekvämt. Det kändes som man har kommit hem på något sätt ändå. Jag kände mig bekväm i det forumet ändå, även fast det är 8000 som står och tittar på en och sådana grejer. Så det kändes som att det kommit hem på något sätt. Så att det var klart jag var nervös, det ska jag inte sticka under stolen med. Men jag kände mig väl förberedd och hade bra andning under tiden också. Mm. Så att man har fått lära sig via mentala träningen. Så att det kändes bra faktiskt. Nej, jag är nöjd med ceremonin. Jag tyckte jag höll det lagom långt också. Vi får inte bli för långrande heller när man står där och pratar, för då blir det bara massa blaj. Och sen fick jag klacken hängde med där på slutet också, vilket var jättehärligt och kul.
Ja, den var snygg. Den var genomtänkt.
Ja, det var bra.
Men nu är det nu. Nu är allt över. Nu har slutat spelat och då har hyllats. Ja, känns inte lite tomt.
Fan, nu är jag ju här på aftonbladet.
Ja, men känns det inte lite tomt allting då?
Liksom? Nej, det känns jättebra, Thomas. Alltså, det känns hur bra som helst. Alltså, jag är jättenöjd med den karriär jag haft. Men nu är det andra halvveckan om man får snacka fotbollstermer. Liksom. Nu börjar på nytt. Nu ska det bli bäst i någonting annat.
Nu ska du ta hand om familjen också, ska du jobba som civilperson, Mikael Tellqvist. Mm. Linus Norberg, tror du att Tellan får sitt nummer 32 upp i taket?
Ja, jag hoppas det med tanke på vilka som hänger där.
Fast räcker sex säsonger?
Alltså, jag vet inte, det är lite luddigt det där. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag är ju lite yngre än många andra supportrar som har hängt med länge, men jag har ju liksom, om jag ska räkna upp fem spelare som förknippar med Djurgården, då är ju Tellan en av dem. Och det är väl de fem då i mitt tycke som bör hängas i taket. Så att, jag vet inte. Jag tycker det, men jag kanske är för ung för att
ja, och jag skulle hävda att Tellqvist har varit för bra på att vara målvakt för att hänga
så
i taket.
Kan det också varit med.
För att du har kört över till Lyckas NHL och du var där i många år. Och hade du stannat att du inte var tillräckligt bra, kanske låter jätteelakt där, då hade du varit i Djurgården hela karriären. Mm. Då hade du kommit upp i taket. Men nu var du lite för duktig för att vara målvakt.
Vi har väl ett jättebra exempel där, bara Anders Hedberg uppe i Modo som hyllas och har väl sin tröja i taket där, va?
Jag vet, man ska vara försiktig det här med. Jag har ju blivit nedmailad här på morgonen för att jag gjorde en grej på Pavel Brändel igår, och under den så har någon gjort ett litet videoklipp på alla tröjor i Brynäs som är pensionerade. Och då har de rabblat upp varenda nummer som finns där. De har ju 10 nummer tror jag som är pensionerade. Fel, nu säger jag helt fel. De är inte pensionerade, bara ett nummer som är pensionerat. Utan resten är hyllat via en vepa. Så att Brynäs har ett system där bara en är hyllad och resten har man liksom haft. Eller en är pensionerad och resten är bara hyllade via en vepa.
Vem är det då? Tord?
Ja, jag antar att det är det. Det får ni googla så att säga. Då. Men Brynäs har ju alltså inte pensionerat allt för många nummer. Då. Men det här menar att det finns ju olika sätt att hedra en spelare efter karriären. I Modo vet jag inte exakt vad de hade.
Nej, men det var med mitt exempel där att om jag inte har helt fel nu spelade han 2-3 säsonger i Modo och kom ur från Örnsköldsvik men spelade i Stockholm en del innan han gick till NHL och spelade där en herrans massa år. Är det Modo då som ska hylla han, eller NHL-klubben eller någon annan klubb som har spelat i? Det är ju jättesvårt att veta vilka man ska hylla och vilka
kan
man
säga,
inte ska hylla.
Forsberg hade inte jättemånga sånger i Modo
han kommer ju tillbaka ändå många gånger där. Ja. Men sen har du ju Mats Sundin, har inte sin tröja i taket i någon SHL-arena exempelvis. Och det är en av våra tre största hockeyspelare genom tiderna. Så att det är ju de som är lite för bra har ju svårt att bli hyllade här.
Jag tycker det är lite svårt det här med just att man pensionerar nummer. Om det skulle bli så att mitt nummer blir pensionerat, så skulle jag vilja att någon annan skulle kunna få ha mitt nummer. Alltså att någon ska kunna få drömma och ha nummer 32 när de spelar Djurgårdens. Alltså det är ju en ganska fin grej också.
Mm.
Alltså,
det är ett arv.
Det är mer liksom en symbol. Jag tycker inte riktigt om att man pensionerar tröjan så att man ingen annan får ha numret.
Men det är därför man har gjort som med Brynäs där man hyllar via en vepa.
Ja,
men du tror inte att materialförvaltaren i Djurgården tror att de slänger ut 32an till någon spelare i framtiden?
Det får du fråga Keller vad han säger, men jag vet inte. Alltså, om någon vill ha 32 så skulle jag vara glad om de kan bära det numret vidare. Alltså, det förringar ju ingenting som jag har gjort för Djurgården eller sådär heller. Utan det är ju bara liksom att det kommer ju liksom en grej med 32an också. Där, så man kanske får liksom leva upp till det på ett helt annat sätt. Då.
Det skulle kännas ytterst märkligt om Djurgården här innan transferfönstret stänger värvar hem en finländare eller en nordamerikan forward, får nummer 32.
Skulle du ta illa upp då?
Nej, jag gör ju inte det. Jag ringde ju faktiskt och frågade Petter innan jag, Petter Rönnqvist, innan jag signade för mod, om det var okej om jag tog 32, bara för att jag visste att han hade haft 32 där uppe flera gånger. Så att,
han sa det i TV också, han var glad över att du, och det var ju på så du ville beskriva det, att du var ganska
ödmjuk. Alltså, man kan ju göra det på olika sätt liksom, att man, jag vill ju hedra Petter, och han har gjort ett jättefint jobb där uppe i mod, och jag menar, och bära vidare 32 ändå, så blir det liksom att man lever vidare ett arv. Det är så lite grann jag vill också att det ska gå till.
Det är lite intressant det här materialförvaltare. Jag var över i Philadelphia för några år sedan och följde spåren efter Pelle Lindberg, och då träffade jag Philadelphias materialförvaltare. Han var i alla fall materialförvaltare då, Turk, Mr. Turk. Och han vägrade ge ut Pelle Lindbergs nummer till målvakten. Mm. Pelle har ingen, han har inte sin 31 i taket någonstans, eller det finns ingen vepa eller någonting sånt där. Han finns i gamla Spektrum, på ett gamla arenan där i Philadelphia. Men det finns ingen officiell hyllning till honom. Materialförvaltaren vägrar ge ut 31.
Men det är någonting som låter för, väldigt fint.
Ja, bara för att han, det visas Pelles number.
Så liksom. Och eftersom att han är död också, så blir det ju någonting fint av det också.
Nu ska vi gå över det som har fascinerat en hel hockeynation under jul och nyår. Vi ska prata om JVM. Ni har säkert stenkoll på att småkronorna, juniorkronorna är väl korrekta benämningen. Småkronorna är ju faktiskt U18-laget. Men J20-laget tog sig till final i JVM i Buffalo och torskade mot Kanada. Såg ni matchen, pojkar?
Mm, jag satt och live-rapporterade.
Just det. Och Linus, vad tycker du om finalen?
Jag tycker väl att det var en välspelad final. Kanske inte så mycket juniorhockey som vi är vana och kanske vill se i en final, men jämn match. Sverige gjorde en bra insats. Kanada var i slutändan kanske snäppet bättre. Många reagerade ju på domarna och på kanadensiska agerandet, att de förstärkte situationen, men jag tycker väl ändå i slutändan att det är absolut inget att skylla på, utan jag tycker Kanada i slutändan var det snäppet bättre laget, även om Sverige ska vara stolta, gjorde en bra match. Var nära.
Jag är också ganska nöjd med fasta hand att de tog silver. Jag tycker fascinerande att en så pass liten hockeynation som Sverige är lyckas vara där uppe och bråka år efter år med Kanada. Vi har haft otroliga hockeyframgångar senaste åren med två VM-guld på fem år, OS-silver 2014 och JVM-medaljer här i ett guld och ett silver senaste fem år. Så jag är ganska nöjd med vad vi uträttar. Tellan, du är småbarnsförälder. Jag antar att du låg och sov mitt under finalen, eller var du uppe och kolla?
Nej, jag var faktiskt inte uppe och kollade. Jag kollade highlights dagen efter. Det funkar inte att vara uppe för mig. Då blir jag helt förstörd. Men jag tycker det är häftigt. Jag tycker junior-VM rätt kul faktiskt. Just på grund av att det inte är som vi snackade om tidigare. Det inte är så strukturerat. Det är inte så uppstyrt, utan det händer lite som det händer. Liksom. Man tappar lite puckar här och var. Och liksom, det blir inte så stor grej av att det blir massa frilägen i matcherna. Liksom. Man får räkna med som målvakt, tror jag, att man får 4-5 frilägen. Det ser man ju knappt i SHL liksom, eller i några andra ligor.
Nej.
Så det är spännande.
Du var ju nära att spela JVM själv. Ja. Men vad var det som gjorde att du inte lyckades eller kom hela vägen till JVM?
Ja, jag fick en puck i mitt mellan ögonbrynen. Det var vår vän här Mats Lust som fick tag i min mask och sen fick pucken komma upp mitt. Så jag missade typ två månader precis innan jag skulle åka iväg till junior-VM. Så det var Andreas Andersson som fick stå i mål.
Hur bedrövad var det då? Hur viktigt var JVM för då? Jag får nämligen en känsla av att komma in på det senare, att JVM idag är viktigare än det var tidigare.
Ja, men det är det nog på sätt och vis. På grund av att det är så mycket mediebevakning av det också. Så det blir mycket större. Så att, det är klart det var stort att vara med JVM också. Alltså, men det var ju liksom vårt sätt på den tiden att synas också mot scouter och sådana här grejer också.
Men var du draftad då redan eller?
Nej, det var inte. Okay. Jag blev draftad sen efter vi vann första SM-guldet med Djurgården, så att jag var lite sen i draften då också. Men ofta så vart man ju draftad efter man hade spelat junior-VM på grund av att man kunde se vilka typ av spelare som var med där.
Final exam på
något sätt. Det är lite grann. För jag menar, det fanns ju liksom ingen, låter man som en skitgammal, men alltså det fanns ju liksom inga, man kunde inte gå in och kolla klipp på spelare på samma sätt liksom, utan man var tvungen att se live liksom, så scouting var ju ännu viktigare, jag menar. Och de nordamerikanska scouterna orkade inte åka till Sverige så ofta, så att nej, det var verkligen de som var med där, det var de som blev draftade i stort sett.
Och det var Andreas Andersson. Och vem var, minns du vem som var backup-målvakt?
Det minns jag faktiskt inte nu.
Men var det Per-Agnar Bergqvist eller hur?
Nej, Per-Agnar är ju äldre än mig. Han är 77 tror jag någonting. Men jag tror att det var då, för mig att de spelade i Boston. Det var nog då de första gången de visade junior-VM på TV, tror jag, när de var med.
Men det, om vi jämför din karriär med Andreas Andersson så lyckades ju du ganska bra i alla fall.
Ja, Andreas har ju också lyckats, det har han gjort, definitivt. Han har väl inte kommit bort till Nordamerika och spelat där så lika länge som jag har gjort. Men vi har lyckats på olika sätt, kan man väl säga.
Han är väl en duktig målvaktstränare då också?
Ja, definitivt det är.
Vem var största stjärnan i given?
Vem var största stjärnan?
Vi eller vem lyckades bäst?
Vi hade ju Mattias Kalin här för mig var med.
Okej, okay, ja, Mora.
Det är samma, ja. Samma. Så han, sen åkte han över och sen gjorde han illa sig i Boston första året. Han fick någon riktig rejäl knäskala, så han fick lägga av tidigt liksom. Vad hade vi mer? Jag tror Henrik Talinde var ju med. Han är också 79. Micke Holmqvist var nog med också. Jag måste kolla upp de här namnen. Jag är inte riktigt 100% säker som jag inte var med. Men vi hade några väldigt bra spelare. Det hade vi definitivt.
Här snackar vi slutet av 90-talen.
Ja, det här måste ha varit 97, 98, 97 måste det ha varit då. Ja. Eller om det var 98 då kanske. 98,
jag ska se, jag har sig Elite Prospect här. Marcus Nilsson får jag upp.
Kan det stämma? Ja, han är 78 så att han var...
Andreas Andersson och Johan Holmqvist får upp här. Eller ett år för tidigt?
Det är ett år för tidigt. Får gå till framåt ett år.
Okay.
Ja, får jag. För då var Andreas var nog med då också. Andreas var superduktig då också som talang.
Då får jag upp Sedinarna. Kan det stämma?
Ja, det kan, de kan nog ha varit med. De är 80, va?
Marcus Kristoffersson.
Ja.
Kärnqvist.
Ja.
Andreas Andersson och Johan Asplund, målvakten.
Ja, just det. Brynäs, ja.
Ja,
Brynäs.
Ja.
Melinde, Sanne Lindström, Ölvestad, Weinhandel, Bäckman, Kalin, Ytfält. Niklas Persson, Per Hallin. Ja, Christian Berglund. Christian Berglund var ju en stor ungdomsstjärna på den tiden också.
Verkligen.
Men du, det jag försöker komma till är för att jag har bevakat JVM sedan 10 år tillbaka. Mitt första JVM var i Leksand 07-08 någonting där. Och det var Bäcki som var med, Niklas Bäckström var med. Och det var ju stor hås runt honom. Men jag såg ju inte det här galna ledsamheten på den tiden. Jag såg inte den här paniken hos JVM-killarna som man ser nu. Har JVM blivit för viktigt och för stort?
Alltså, jag är ju tudelad där också. Jag tycker att det är fint att man visar känslor också. Det betyder någonstans att man bryr sig också. Jag har inga problem med det. Att man står där och gråter. För det, som sagt, det, man lägger ner rätt, man lägger ner, inte rätt, man lägger ner väldigt mycket tid på det här också.
Uh-huh.
Förut så hade man ju, samlingen var ju typ direkt i stort sett man åkte över. Nu ligger de ju några veckor innan och tränar liksom från i somras och tar ut läger och hittar och dittan. Så det blir ju en helt annan process också. Sen om det är en för- eller nackdel, det vet jag ju inte. Men jag tycker att någonstans, jag gillar när folk visar känslor. Liksom. Då får vi bort det här stereotypiska hockeyspelare också. Det är så här tråkigt. Liksom.
Men du har ju spelat för många, du har ju spelat för många senaste åren här som ändå varit med i JVM i alla fall. Vad får du för en känsla av att när de kommer tillbaka från JVM? Hur mår de? Hur funkar de på isen och sådär?
Nej, jag tycker det funkar som vanligt. Det tar lite tid för dem att komma tillbaka i det mer uppstrikta spelet som finns i Sverige. Eftersom det är lite mer tuta att köra i JVM liksom. Det är inte lika mycket inte lika mycket tanke, det är liksom inte så. Så att, nej, jag tycker inte att det har varit något problem sådär, utan, men vi får väl se nu när det kommer tillbaka de här killarna, hur de mår och sina grejer, hur Axel mår på vår kapten här.
Jag har annars sett ett tydligt mönster på spelare som är sämre, levererar mindre efter ett JVM. Det händer ju varje år i stort sett, och jag kommer i mitt minne kommer jag inte ihåg egentligen någon som egentligen har blivit bättre framåt vårkanten efter att spela JVM.
Ja, det är ju en ansträngning. Det är ju en fysisk ansträngning att vara med. Och jag menar, det här är ju första steget för de här unga spelarna liksom, att synas och veta hur det är att spela under sån här press också. Så att visst, det kanske är lite tidigt, men samtidigt, det är ju män. Liksom. Det är ju Dahlin som är 17 och alla andra är 18, 19, 20. Liksom. Jag menar, har Gustafsson en dålig match i Luleå, så jag menar, det kommer ju skriva som han ändå. Så att jag menar, varför ska du inte skriva som de är?
Och vi får ju tillbaka mängder med profiler till svensk hockey nu, så att säga. Liksom, Filip har ju slagit igenom. Vi har din ex-kollega
Fjällby
där, som alla, vad kallar man, jägaren. Han kommer ju vara jägaren resten av livet i SHL. Så då har vi ju skapat en profil. Så det är bra, så att säga. Men jag måste ändå vrida tillbaka lite här. Det som stör mig lite i alla fall, att det är, och vi kommer in på Alexander Schulman, som skrev en krönika här i Expressen, där han bland annat skrev så här, att det är inte spelarnas fel att det gråter, det är ju vårt fel, alla förväntningar som vi byggt upp, hur kunde vi missförstå det här till en sån grad, hur kunde vi tro att det var så viktigt, skriver han i en text som flög över hela nätet och som gjorde folk skogstokiga. Jag köper 20% av vad han skrivit i texten. Jag köper många grejer, han är helt fel. Men att han skriver att det är bara män som är intresserade av det här. Mm. Och att det är bara i Sverige som ungdomsmästerskap, typ U21 VM och EM för i fotbollen. Och det här, det är ju stort över Kanada, hur vrålstort det här JVM:et. Men jag håller med om, jag tycker fortfarande att vi har skapat för stort hås runt det här. Vi har bättre klicksiffror på JVM än vi har på stora hockey-VM.
Men vi måste ju
det tycker jag är en snedbalans.
Vi måste ju ändå anpassa oss efter läsare och tittare. Det är ändå de som vill se. Vi måste ju bevaka. Vill tittarna och läsarna läsa mycket JVM, se mycket JVM, så måste ju vi bevaka det också.
Jo, fast det ligger ju också en tidpunkt där de inte har så mycket konkurrens. Alltså, liksom. Folk är lediga och det gör att det blir väldigt fokus på det här. Jag står inte här som någon gammal gubbe och säger att lägg ner JVM eller sluta sända JVM för att pojkarna blir så ledsna där ute på isen. Men jag kanske tycker att det har vridits upp några grader för mycket när det är ett uppsnack på en timme inför matcherna. Det är liksom reportage på reportage om det här. Läsarna vill ha det. De klickar ju på texterna och de ser programmen. Men kanske har det blivit lite snedvridet att JVM är lite större än vad det egentligen är.
Jo, och det tror jag väl ändå man ser på spelarna. Vi säger när säsongen startar i augusti-september här så har du kanske ett spann på 40 spelare som har en realistisk chans att ta en plats i JVM-laget. Alla de här 40 spelarna tror jag är alltså bara tänker JVM. Den här säsongens målsättning ska jag vara med i JVM-laget. Jag tror de hellre hade bytt bort en plats i den riktiga VM-truppen för att spela JVM, för de vet att här hela Sverige kommer sitta och titta, jag kommer bli känd, jag kommer liksom beröra när jag spelar det här laget. Så hela hösten blir så att säga en sträcka där du ska verkligen leverera och bevisa att jag ska ha plats i det här laget, och sen får platsen, du gör en bra turnering, du förlorar sen mot Kanada i en final och då liksom exploderar ju allting, alla känslor och så. Sen, som jag var inne på, spelare som kanske inte är lika bra efter JVM, det är ju kanske inte så lätt att ställa sig om.
Men det är ju en dipp som SHL-klubben berörs av lite och så vidare. Jag är mer inne på hur mår personerna av det här när det är så stort och så vidare.
Ja, men det som man kanske ska vinkla också är ju bara för att man är med junior-VM så är det ju ingen garanti att komma till NHL och sådana grejer. Sån vinkling finns ju inte alls. Jag tror det var Nyström jag försökte hitta det här nu som skrev på Expressen också att det var 0,004% av alla i årskullen 92-93 när de vann JVM-guldet, och det är den i årskullen som idag spelar NHL, så det är typ 18 spelare någonting.
Fast det kan inte stämma. Jag tror nästan de flesta i den JVM-kullen med Sebaniad och de här.
Ja, det var topp 4 någonting som inte spelade NHL i skytteligan och sådana grejer också. Det var någon sån grej som jag ska kolla upp här sen, men det var liksom det får man inte glömma bort heller, att det är liksom bara för man kommer med så är det ingen garanti för att man ska bli en bra hockeyspelare heller.
Nej, och vi har Anton Karlsson i Leksand som har 3 JVM som spelar i vår andra division just nu, så att det är ju en lång resa kvar. Det kan jag hålla med om, men tror ni att det har att göra med att håsen är för stor, att man tror att man är klar, att man ger upp? Förstår att man, och nu behöver jag inte jobba mer för nu har jag spelat JVM.
Det tror jag inte. Det är precis som Tellan säger. Jag tror spelarna är fullt medvetna om att det finns ingen garanti på att bli en NHL-spelare bara för att man har spelat JVM. Och det tror jag. Jag menar, spelarna spelar ju till vardags i SHL. De spelar ju proffshockey allihopa och är väl medvetna om vad som gäller. Och de har ju personer också runt omkring sig som är vettiga och kan tala om det för dem, om inte annat. Mm. Men
nu hittar jag här i alla fall. 18 av dem står här. Det här var han har skrivit. 18 av dem spelar NHL idag av så det är alltså 0,004% av 92-93 som är i NHL.
Ja, det är samtliga licensierade spelare, precis.
Sen, och det ska man inte glömma bort heller, och
men det är väldigt många ur den JVM-truppen som har gått väldigt bra. Den har ju varit exceptionellt lyckad.
Ja, men det intressanta här, det är ju att ta, nu har ju han förmodligen tagit hela JVM, alla JVM-lag. Jag menar liksom Danmark, Slovakien, Schweiz, det är klart de får inte fram lika många. Det intressanta, det är ju beräkna hur det ser ut i USA, Sverige, Kanada, Finland, Ryssland kanske.
Men större chans att vinna på lotto än på kommentarerna alldeles. Så att, ja, men det är intressant.
Men ni tycker att JVM är sunt för spelarna och för hockeyfansen?
Nej, det säger jag absolut inte. För det tycker jag kanske inte. Jag tycker, som du försöker kanske komma in på, att det är lite för stor hås. Den här turneringen är inte så viktig som vi tror. Jag menar, då blir det en jättegrej i Sverige, just för att den ligger över nyår, folk är lediga. Det blir något, vilket jag tycker är ganska fint. Det blir en tradition att kolla på JVM
emellan dagarna. Jag kollar lika gärna. Jag vet om Kalle 15.00 på julafton. Mm. Jag vet 02.00 i några mellandagarna så får jag se rolig hockey på natten. Mm. Man stannar uppe med ungarna och tycker lite mys och ligger och sover bredvid henne i soffan.
Ja, och till och med min tjej satt uppe 02.00 och såg finalen medan jag satt och live-rapporterade och tyckte det var skitkul.
För att hon hade studsat igång på det, precis.
Ja, hon tyckte att det var kul hockey.
När mammor, tjejer blir engagerade, då har det vuxit och blir riktigt stort. Mm. Det finns ju ett begrepp inom, vad man kallar för, ja, teknologin, så att säga. När moms do, alltså när mammor har tagit till sig Blocket, eller Uber eller vad man kallar för, då har grejen slagit igenom. Så att då har det ju verkligen slagit igenom. Mm. Men Linus, vilka vann U18-VM? Vet du det?
Nej, jag har ingen aning. Spelade inte Sverige final?
Nej, lite osäker. Vi vann det inte definitivt. Nej. I alla fall. Det spelas ju på våren det här. Mm. Och det har vi ingen aning om.
Nej.
Och det är ganska bra.
Det skiljer några månader mellan de här lagen. Och kanske några spelare, säkert Dahlin var ju säkert med i U18-VM om man inte har spelat med Frölunda i slutspelet där. Det är ju nästan alltså samma killar, fast det har...
Ja, men då är det ganska sunt ändå, för då pratar vi om människor som är under 18 år också. Här pratar vi ju oftast, det är ju bara Dahlin som är 17 och resten är 18 och upp till 20 liksom. Så att, det är väl en ganska sund grej, för det är ändå liksom...
Men då ska vi också veta, när spelas U18-VM? Ja, mitt i SM-slutspelet, mitt i fokus inför hockey-VM. Fotbollssvenskan har börjat dragit igång. Mm. Inget tv-bolag sänder det här. Mm. Man får streama om man ska se det. Mm. Det är därför inte blir någon fokus på det.
Nej, men samtidigt återigen det här med åldrarna på hockeyspelarna. Men det är väl ingen som åker runt och inte ger Connor McDavid liksom mindre press. Han är ju 20 bass liksom. Mm. Och en kapten i NHL. Och det finns ju spelare i junior-VM-laget som är 20 också. Så menar, det är liksom det är den här världen vi lever i nu. Det är så här det ser ut liksom. Ja. Sen menar, om det är rätt eller fel, det är en helt annan sak. Det är en annan fråga. Ja. Men
tror du U18-killarna bölade eller grinade eller var ledsna efter de har förlorat den här matchen?
Det kanske de gjorde, jag vet inte. Ingen aning. Mm. Alltså, det betyder ju mycket liksom för alla. Man lägger ner kropp och själ.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hello. Nu vet inte jag Alex bakgrund här på hur mycket idrott han har hållit på med, men man blir väldigt engagerad i det liksom. Det är ju en passion liksom. De här killarna har ju inte bara börjat spela hockey för 2 veckor sedan liksom. De har ju spelat hockey sedan de var 6 år. De har ju haft ett dröm att komma liksom. Och sen släppa in en puck med när det är 1,5 minut kvar. Det är liksom det har nog inte kanske varit likadant om det var 10 minuter kvar heller. Det blir ju liksom så extremt också att man förlorar på målsnöret sådär, när man känner att man har chansen också.
Och Schulman är ju en skicklig skribent och en extremt smart herre, och han såg ju också vad är det som engagerar läsarna just nu. Och det är också sätt att visa hur stort det JVM är. För det är det som engagerar svenska folket mest. Därför skriver han om det. Och han får otroliga reaktioner när en utanför idrottsfamiljen tycker till om vad som är rätt och fel.
Jag håller med honom där att det är vi i Sverige som har tagit det här lite på för stort allvar. Det är precis så det är. I det här slutspelet så gick jag in och kollade på till exempel schweiziska tidningen Blick, deras största sporttidning. Knappt en rad om...
Tror inte
att
knappt det var någon reporter på plats från Schweiz?
Nej, Finland har börjat skrivet som nu senaste 2-3 åren.
Men
efter
det är ju Puljärvi, Aho och
Ja, precis, i takt med deras supertalanger de får fram tidigare. Säg för 5 år sedan, inte många texter om JVM. Kanada såklart ännu större än vad det är i Sverige. Tjeckien, inte stort alls. Mm. Så det är ju vi som har håsat upp den här, det är vi själva som har gjort det.
Och ni såg ju även, om vi ska göra en parallell med det vet jag inte, men det var ju ett ungdomsmästerskap i fotboll förra sommaren i Polen. Jag antar att det var U21-EM slutspelet. Vilket land var det tror du som hade mest supportrar på plats där?
Ja, Sverige. Tusentals supportrar.
Och i övriga länder, de, ja, sådär, nonchalerade lite, vad ska jag säga. Men i Sverige var det jättestort här. Nu hade vi väldigt stor framgång för några år sedan i det här mästerskapet. Men
bara det är ju ett bra exempel. Jag såg ju finalen där när Sverige vann för, ja, vad blir det, 4 år sedan eller då. Portugal, läktarna, hade de 4-5 supportrar en Portugal-tröja. Mm. Det var väl föräldrar förmodligen eller någonting. Sverige, de hade ju en hel kortsida, men bara massa fans.
Det som blir positivt är ju här att det blir, som du säger, det blir jätteintresse, sponsorer vill komma med och då genererar det ju pengar som kommer kunna gå ner och hjälpa andra ungdomar att ta nästa steg också. Så det finns ju både positivt och negativt med det, kan jag tycka.
Men jag menar ändå, en spelare som spelar, om vi går in liksom, om det, är det här sunt för spelarna att det håsas upp så här mycket, det är väl en jättebra lärdom, en bra ingång i deras karriär. Jag menar, om 2 år så ska de här spela NHL kanske, där du kommer leva dygnet runt med press och medias bevakning, så att det är väl en jättebra inkörsport till framtida karriärer.
Ja, men kanske kommer spela till med nästa år.
Precis. Men samtidigt skulle det vara jäkligt häftigt att se någon spelare som blir uttagen och räcker upp handen och säger att nej, alltså jag känner inte att det här skulle vara sunt för min karriär just i nuläget.
Den kommer aldrig få jobb framöver.
Ja. Men det skulle ändå vara häftigt om någon kunde.
Men visst hade du en lagkamrat någon gång i tiden i någon klubb som har spelat med Tellqvist som kom tillbaka efter att ni blev utslagna match? Alla var inte ledsna som JVM, men ni var ledsna i omklädningsrummet och förstod inte vad som har hänt. Var lite så här, men vadå? Vad är det som, varför ni är så ledsna för?
Ja, men det var ju Djurgården för 3 år när vi åkte ut mot Luleå. Så var det,
du behöver inte säga någon namn om du inte vet, så att säga.
Men det kom en kommentar som inte riktigt fattade att säsongen var slut. Så att han har väl bra psyke liksom, på så vis.
Och den killen har lyckats ganska bra idag?
Ja, han är... Ja.
Nej, jag tror vi vet vem vi pratar om på det här nu.
Han spelar inte i Sverige längre.
Nej, han spelar en liga som är lite högre i alla fall, ja, kan man säga.
Kan man göra.
Ja. Men då hade han kanske lite rätt inställning att han, ja, vad fan, han försökte ha lite kul också. Ja.
Nej, men så är det ju. Ja. Jag det här är också två delar, för jag har varit ju skitförbannad också när det kommer en sån kommentar också, men det är, det här är svårt alltså. Jag tycker det är skitsvårt uppe, för jag, samtidigt så tycker jag det är härligt att se när folk visar känslor.
Tror du många spelar känslor för att man ska göra det?
Nej, inte sådär alltså, det tror jag inte. Då har man gjort
det kommer naturligt alltså.
Alltså, vissa är ju helt röda i ansiktet också. Då har man gjort det jävligt bra faktiskt.
Ja,
sen kan man ju tycka vad man vill, om man ska kasta bort medaljer och såna grejer också. Det kanske man sådär, men det är ju en reaktion som blir där och då liksom. Det är ju en magkänsla. Det är som allting annat när vi snackade om när vi ska köpa lägenhet. Det blir ju magkänsla att ska vi slå till nu liksom. Sen om det blir rätt sen, det vet man ju inte liksom.
Men det där med medaljen var väl att det vart en hås på, eller det vart en våg av medaljkastningar på någon simmästerskap här nyligen, när folk gick och kastade upp medaljer. Var det inte att folk hade sett det där, eller att Lias hade sett det här och så skulle han ju likadant, eller för att vara lite cool kanske.
Brottan också, Abraham som kastade bort sin OS-medalj också när han satte
det. Precis, men simmarna var ju flera stycken och så filmade man det och så vart de jättepoppis för att de går bort medaljen till
jag tror inte Lias tänkte ett dugg på det. Det är precis som Tänke säger, det är bara en
han kastade reaktion. Ju medaljen till en speciell herre också som hade. Han är för över 3 matchtröjor på sig.
Ja, han kunde välja vilken som skulle vinna. Är klockrent.
Ja, men han valde ändå den supporten där som hade en Sverige-tröja som nummer 3 i lagret av tröjor på sig. Så att det var väl någon liten tanke. Sen fick han faktiskt tillbaka medaljen, ska vi veta. Mm.
Okay.
Den kröp tillbaka liksom bakvägen. Så att han
det var till och med den här supporten som fick den som lämnade tillbaka den till en funktionär, såg det ut som, och sa att men han vill nog ha den här om man tänker efter sen. När känslan
men har du kvar någon silvermedalj hemma då?
Ja.
Okej. Men är du stolt över dem eller hur känner du inför att vara liksom number second?
Ja, nej, men det är klart alltså, för min var ju i VM 2003 när vi torskade mot Finland där efter 10 minuters videogranskning.
Anson Carter, ja. Drömmer så, mardrömmen om honom förresten?
Nej, det gör jag inte, men däremot så tänker jag ju på den här situationen rätt ofta liksom, att vart gick det verkligen rätt till liksom? Och det är ju alltså
Ylle-TV hjälpte
i princip så gick det ju inte rätt till, för man får ju bara använda alltså kameror som var i själva, alltså riktade mot målet uppifrån och från sidan, vad jag fattar som. Det här kommer ju från något helt annat håll också.
Så jag måste dra lite bakgrund, för det är så häftigt. Ja. Det är ju liksom ett unikt i svensk hockey det som skedde här. I semifinalen hade ju Sverige, eller i alla fall tidigare slutspelet, hade Sverige slagit ut Finland i en mirakelmatch. Vi låg under med 5-1 och vände till 6-5. Hartwall kokade. Först var glädje och sedan ilska. Sedan fick Sverige möta Kanada i finalen. Det stod 1-1 eller 2-1. Det här är ju Tellans genombrott också på i Tre Kronor, visst är det
2-2 va? Stod det.
2-2 stod det. Det blir förlängning, sadden i en VM-final. Spelet böljar fram och tillbaka. Anson Carter kommer lite bakom mål, va?
Han kommer in från blå linjen och toppcirkel ungefär, skjuter han med ett slagskott som jag räddar med plocken längst ut, så att pucken går liksom snett bakåt ner mot hörnan. Jag är ute liksom och står egentligen stilla, medan Anson kommer ju med fart, så att han får egentligen pucken direkt tillbaka liksom. Han får den i sin vinkel. Okay, sen tar han den och så åker tillbaka liksom runt målet, medan jag liksom försöker slänga mig tillbaka.
Han försöker göra köksvägen mål
precis på bortre stolpen liksom. Och jag slänger ut och hinner väl dit precis, tror jag, med benskyddet så här mot stolpen, och sen visar det sig att pucken var inne.
Precis, och jag var ju där i hallen, och det tog, som du säger, hur lång tid som helst då. Och det var ju för att målvideokamerorna var ju inte lika utvecklade som de är idag, utan man tvingades ta hjälp av tv-produktionen då och se från massa olika vinklar. Och det var YLE-TV som var huvudproducent, så att IHF, VM, som arrangerar VM, tog hjälp av YLE-TV, alltså finns TV för att kolla. Och då till slut så såg de att pucken var inne. Och jag håller med om att hade de inte sett att pucken var inne så hade de inte kunnat dömt mål heller. Då hade spelet fortsatt, och då kanske du hade suttit med VM-guld här.
Ja.
Grinade du när du efteråt den matchen?
Det kommer jag inte ihåg faktiskt som jag gjorde. Kanske inte omklädströmmen, men det kom nog några så här ledsamma tårar på hotellet senare på kvällen. Det tror jag nog.
Mm. Hur låter det ett omklädningsrum efter en sån där match när det är en sån specifik?
Det är knäpptyst.
Är det så?
Ja, och så kommer mediekillen in och säger ja, media vill prata med dig. Mm. Då vill man ju bara liksom dra åt helvete liksom.
Men när man inte är upprörd då? Vill man inte säkerställa sig själv att målet var korrekt eller icke-korrekt? Eller?
Ja, men på något sätt så har vi ändå genom hockeyn så har vi ändå kommit så långt, så att jag menar, blir det godkänt av en tv-kamera så måste man ju förstå någonstans att det är godkänt. Liksom. Det är sällan det blir ett mål som blir fel, liksom dömt på grund av tv-kameran. Jag kommer inte på någonting just nu sådär. Så där har man ju kommit långt. Men det är bara en tystnad. Och så går man ut och så får man frågan hur känns det. Så blir man bara liksom, blir man bara förbannad på personen.
Jag var ju där, men jag valde att lämna Hartwall. Jag gick inte ner till den här, du vet hur de här korridorerna ser ut där. Det är ju nere i det ser ut som en grotta man står i.
Med liksom berget,
väggarna, precis. De har gjort jättefint, men det är inga betongväggar, utan det är liksom berget man har gjort rent. Så att man står liksom precis bredvid ett berg och intervjuar spelarna. Så jag åkte faktiskt och åkte till IHFs huvudhotell och träffade målvideodoman. Och då var då han berättade att det var YLE som hade hjälpt dem med bilderna, så att säga. Liksom då. Så jag skopade lite den kvällen, måste jag säga. I alla fall, så att,
har hans namn och nummer?
Nej, jag vet inte. Jag var en vinnare, men tyckte det var lite förlorad där. Men jag kom ihåg att det var spännande allting. Ja. Att jag åkte till hotellet, satt och väntade på när kommer han, och så fick vi intervjun när han berättade.
Det måste vara första gången man hade nästan. Alltså. Var det inte det? Man hade,
03, det kan ju vara så. Jag vet inte riktigt.
Det var liksom som ett exempel, liksom. Hur man inte skulle göra sen i framtiden, verkar som.
Det här är ju klassiskt journalistiskt arbete du sysslar med här nu. Som är, visste du direkt att det var måldomarna när han kom in? Eller jag tror tittarna är lite nyfikna på hela.
Hur nu hänger inte med frågeställningen?
Du åkte till IHFs hotell, träffade måldomaren.
Vi fattade ju här direkt att aha, vad är snackisen just nu, så att säga. Sverige har vunnit silver? Nja, kanske inte. Utan hur gick det här till? Vad var som hände? Väntan, precis som Tellan säger, varför tog det så lång tid? Det kanske kändes som 10 minuter, det kanske var 5 minuter.
Ja, det känns som en evighet.
Ja, precis, men då vill vi gå vidare i alla fall, att ja, men vad var det som hände? Vi förklarar för våra läsare varför det tog tid, och vad var det för, helst hade vi kunnat visa bilderna. Den här kameran var det som visade, men det var svårt, det ville de kanske inte släppa, men jag fick i alla fall tag på den här representanten då. Jag kommer inte ihåg vilken land han kom ifrån. Han var inte från Kanada, så att inga sådana spekulationer att det var en kanadensare som gav. Men det som fascinerade alla då, och det som väckte lite känslor, det var ju då att det var YLE TV då, finsk TV. Igen, som jag sa, Sverige låg under med 1-5 mot Koivu-kedjan där, som bara öste på mot Tre Kronor. Söderström börjar mål, va? Eller vem?
Salo
börjar mål efter halva matchen, in med Tellan som får en game changer där, och sen har vi ju Pebben och Sudden och Foppa som bara vänder den här matchen.
Jag kommer ihåg exakt, jag tror att jag är inne på plan kanske någon minut eller 2 minuter, så kommer Sällan fri liksom från kanten och gör en dragning, gör en räddning, och så efter det så går vi upp och gör 5-2, tror jag.
Ett av det Mest klassiska i svensk hockeyhistoria. Ja,
det var ett spännande mästerskap var att jobba på i alla fall. 14 år sedan, snart 15 år sedan i alla fall.
Ja, mycket bra hockeyspelare med det.
Vi ska släppa Tre Kronor, vi ska släppa Småkronorna, vi ska släppa JVM. Vi ska närma oss det som sker lite i SHL och i svensk hockey. Och en snackis under kommande veckorna här, i alla fall innan den sista januari, det är Timrås supertalang Jonathan Dahlén. Första år senior, haft kontrakt med Nordamerika, valt att komma hem, gick då till Timrå. Folk blev lite förvånade, varför han gick till Timrå i vår andra liga. Men nu har han aviserat för att han kan vara på väg att röra på sig. Och då undrar jag ju Mikael Tellqvist, Jonathan Dahlén här, jag tror nästan han leder poängligan nu trots att han spelar 10 matcher färre än de andra i den där serien. Vad ska Dahlén göra den här säsongen för att få den bästa utvecklingen för han själv?
Ja, alltså jag gillar någonstans att han åkte hem och sen väljer tryggheten och får spela mycket hockey liksom. Allsvenskan håller en hög klass och är man ung spelare så är det bättre att få spela mycket än att spela en tredje, fjärde kedja och spela få minuter liksom. Även fast man spelar med bättre spelare kanske. Så att, nej, jag tror att pappa Uffe hade säkert någon del i där också. Han får närheten att kunna ta hand om sin son på ett eller annat sätt. Så att, vi får se vad som händer. Timrå kanske går upp så han kanske stannar kvar till och med också. Så att, vi får
ja, men ska han stanna kvar eller vad ska han göra för något då?
Jag ser inget problem med att han skulle stanna kvar hela det här året och sen får vi se vad som händer. Jag menar, om man vill ta ett steg till så från nästa år så kanske han måste börja röra på sig då. Eller måste man väl aldrig. Men...
Nästa år skulle jag hävda att han ska väl tillbaka till Nordamerika och NHL.
Ja, det vet man ju inte heller. Han kanske inte känner att han är redo mentalt för att ta det steget heller. Det här har vi snackat om tidigare med Dahlén också, så att nej, jag tror att när man är redo att åka över, då ska man åka över, annars så tar man det lugnt hemma liksom. Han kommer hinna bli en superstjärna där borta ändå.
Men vad vi får höra, det är ju att det är Vancouver som har påtryckningen att han ska spela en högsta liga i Europa, SHL, Schweiz har man hört också, men att det var Dahlén själv som ville hem till tryggheten i teamrådet, som säger säkert pappa Uffe som rådgav
honom. Ja, han var ju sjuk också där borta i Nordamerika, så att han var nog ganska sargad när han kom hem där.
Men vi ska ju komma ihåg samtidigt att Timrå är ett ungt lag, han är en skicklig hockeyspelare som får dra ett stort lass i Timrå, vilket är ju förstås utvecklande, men han är ju inte den spelaren som kan gå in och leda ett SHL-lag. Jag tror inte att han kommer få en topproll i vilket lag han än hamnar i SHL. Jag menar, det har kopplats ihop med Färjestad, men där har de ju Linkan Lindqvist. De har producerat mycket mål. Johan Ryn och Dick Axelsson, jag menar, naturliga, duktiga målskyttar. Och det är ju precis vad han är. Han är ju ingen spelare som drar ett lag framåt. Han är ju den som kanske ska göra mål.
Men blir jag inte nyfiken? Hans parhäst där, eller radarpartner i Timrå i fjol, Elias Pettersson.
Det hade ju varit häftigt.
Han är hetaste spelaren kanske i SHL. Blir inte han lite sugen att se? Oj då, Elias har ju gått riktigt bra där i högsta serien.
Det är två helt olika spelare också. Men däremot tror jag att de hade mått bra tillsammans i Växjö till exempel. Elias är betydligt mer spelskicklig och har betydligt bättre öga för hockeyn än vad Dahlén, som kanske ska stå framför mål och stå på rätt plats vid rätt tillfälle och peta inte pucken.
Men vad ska Jonathan göra då?
Jag tror att han ska stanna kvar i Timrå och försöka
du också,
ta,
alltså?
Ta upp Timrå, absolut.
Jag tror de har chansen på något sätt. Jag vet inte, även fast de är ett ungt lag så har de ju ändå liksom Haukland bak som har gjort det förut också. Liksom det är en trygghet.
Och då blir det här så oerhört tråkig podd när jag också tycker att han ska stanna kvar i Timrå. Jag hade ju önskat att jag hade fått börja, så att säga.
För om man ska till SHL, Ros, vilket lag vill du säga ni?
Ja, nu hade jag liksom förberett mig för att jag tycker att han ska stanna i Timrå. Och jag hör också lite nyhetsmässigt att det troligtvis blir så att han stannar kvar i Timrå. Och de har ju en sportchef som heter Kent Norberg som är oerhört skicklig på att ta hand om spelare. Så att han försöker nog göra allting, bearbeta Dahlén här, att ja, men stanna här, vi kan göra så här, vi gör så här och så vidare, va? Att Jonathan ska må bra. Men sen är frågan hur sugen han blir Timrå jämfört med Färjestad som har blivit publiklag över 7300 i snitt och så vidare, va? Det är ju coolare att spela i högsta serien. Men vilket lag han ska välja, ja, som jag förstått det så har de flesta lagen hört sig för om honom, så han kan ju stort sett välja vilket lag han ska gå till. Och är Växjö fortfarande intresserad med tanke på att de går så bra, de kommer ha en lång säsong som det ser ut just nu, Och Tellan, är det inte så att alla spelare vill vinna? Är det inte så?
Jo, men så är det.
Han håller på med det. Om han kan välja då ett lag som just nu ser ut att vara en vinnare, borde inte locka väldigt mycket. Jag menar att han är på väg till Växjö då.
Så är det ju. Och sen har de ju, som Linus var inne på innan, att de har en spelare som de har spelat med tillsammans tidigare också. Så jag menar, då blir det en ganska naturlig övergång där också. Liksom det blir lätt för honom att hitta en roll där direkt. Och sen blir det ju inte samma typ av som har press, om man kommer till Färjestad som går lite halvknackigt nu liksom. Ska han komma dit, då måste han börja leverera direkt. Medan i Växjö kan han liksom jobba sin successivt, få bra träning av tränare där, och Jörgen Jönsson kan liksom stötta han på ett eller annat sätt också liksom, med hans gedigna hockeykarriär också. Så att det finns ju väldigt mycket uppsida med att gå just till Växjö, kan jag känna liksom. Det blir lite mer trygghet kanske.
Jag har inte Växjös forwards uppsättning precis framför mig, men de har ju gigantiskt med forwards också, och slå sig in på forwardsidan där är ju inte lätt. Men igen, svar på din fråga, Linus, att jag vore häftigt om Växjö var jätteintresserade och han är sugen på att liksom pokal, SM-guld innan han drar över en sista gång. Då låter det som en perfect fit, men sen är jag osäker på han, Elias Pettersson spelar ju med Rosén då, Robert Rosén. Jag menar, de mackorna han får i powerplay där, alltså liksom, jag vet inte om man ska sära på dem där, och jag vet inte hur de där tre, om du ska ha Dahlén, Rosén och Pettersson, då behöver någon kanske en grovjobbare bredvid där som liksom jobbar lite annorlunda i alla fall, så att det blir nog mycket för mycket bulla i samma kedja.
För lite pucka på isen.
Ja, precis. Mm. Ja. Men vad tycker du att han ska gå? Du får inte säga Djurgården och Tellan.
Nej, men det som talar lite emot att han stannar i Sverige är ju att Ottawa går ganska dåligt borta i NHL nu också. De ligger ju rätt dåligt till jämfört med vad de gjorde förra året. Han är ju draftad av dem. Så att...
Ja, han är draftad, men han tillhör ju Vancouver.
Det är också, men Vancouver går inte så superbra heller. Så att, det kommer kanske Sidina spela sin sista säsong också. Då kanske vi plockar in någonting nytt.
Men det är
också,
ju nästa år. Han kan ju inte gå nu tillbaka.
Nej, det vet jag. Men jag tänker på framtiden här också. Det är ju det. Jag förstår liksom inte varför han skulle byta mitt av säsongen heller. Liksom, har man påbörjat någonting så vill man ju avsluta det också. Så att, vi får se. Se vad som händer.
Bra tugg, pojkar. Innan vi avslutar för i år så ska vi ta upp lite läsarfrågor, tänkte jag. Vi har ett ämne till också, men vi kommer närmare det här med läsarfrågor. Det är jättebra att ni är engagerade på sociala medier, och vi har Tobias Pettersson som undrar här. Skellefteå, som man säger det uppe. Restan kanske. De befinner sig i en svacka, ja, det håller jag med om. Vad ska de göra för att vända den, komma ur den här svackan? Och jag säger ju direkt i alla fall, ta in Lasse Johansson och Hasse Wallson. De har lyckats med laget, fått sparken från Zürich. Så in med Lasse och Hasse, så löser sig biffen. De vet ju också hur man jobbar ihop med Bert, de har ju jobbat tidigare där. Så att, då vänder man på det i alla fall. Så har vi en fråga från PP The Man, Philip The Man, och jag bollar väl till dig, Tellan. Mer drag kring Stockholmshockeyn, vad krävs?
Ja, alltså Stockholmshockeyn är ju så här att det är svårt. Alltså, det krävs ju att AIK börjar liksom röra på sig igen också, kan jag tycka. Stockholmshockeyn skulle må jättebra av att AIK går upp igen. Så att det blir den här
Men det har vi sagt, men du vet, om du backar bandet, hur var AIK ett publiklag i SHL verkligen?
Ja, men det var väl mer ett publiklag förut i alla fall när de spelade SHL än vad det är nu. Nu är det ju liksom inte många som går på hovet när AIK spelar.
Så de har faktiskt ett snitt på 3,5 eller nästan 4 i alla fall faktiskt.
Ja, och det tycker inte jag är bra faktiskt för att vara Stockholm. Det finns ju väldigt mycket AIK i Stockholm också som säkert skulle gå dit också. Jag skulle nog säga att det behöver ligga upp mot en 5,5-6 i alla fall, tror jag. Jag menar, med det utbudet som finns i Stockholm så blir det väl så. Men vad mera krävs för att Stockholms hockey ska bli bättre? Ja, eller få mer hype än Stockholm?
Jag flickar in, Tellan. Eftersom jag är programledare så har jag ju rätten att avbryta här. Det är underbart att ha den makten. Jag tror att det är viktigt att man gör helt rätt nu när hovet är på väg bort. Att man gör ett hem till Stockholms hockey. Det vill säga att man ska ju bygga om Globen så att det passar fansen. Det ska passa sittplats, kassa sponsorer, givetvis. Men det Stockholmslagen är kända för, det är att ha en oerhört härlig och skönsjungande klack. Både Djurgården och AIK när de kommer matcherna är ju drag utan dess lika. Inte för att vara bara en Stockholmspodd här, men så är det ju lite speciellt att gå på Djurgården och AIKs matcher, för det är ett jäkla tryck. Och det får inte försvinna på Globen, för då blir det farligt för Stockholmshockeyn. Mm. Ursäkta.
Nej, men kör på. Det är bara bra att du kommer in och bryter av. Men det var ju lite samma snack när där Djurgården fotboll skulle gå från stadion också till Tele 2. Det var ju samma, liksom, ah, det kommer inte bli den här stämningen och sådana grejer heller. Så att jag tror att Djurgården och de har nog tänkt till när de ska bygga om, vet du, Globen också. Liksom. Jag vet att de ska sänka ner taket för att de ska få lite bättre stämning och sådana, vinkla läktarna lite grann så att det blir liksom lite mer NHL-stuk, att det blir lite mer att man hänger liksom över rinken på ett helt annat sätt. Och det krävs ju, Hovet alla ära, jag älskar Hovet, men det krävs ju en modernare arena. Det för att det ska bli liksom bekvämt att gå på hockey också för alla. Men det blir inte står i klacken liksom.
Absolut. Ja, men det är ett bra tillfälle för både Djurgården och AIK här med, när de ska flytta in i nya arenan, att verkligen sätta ribban direkt så att säga. Får du 4-5 första matcherna i nya arenan blir ett jäkla drag. Får locka lite personer som kanske inte vanliga fall går på varenda hockeymatch. Få dem att komma tillbaka. Så kan det nog bli bra om du sätter tonen från början och bygger därifrån.
Ja, hoppas de lyckas med det i alla fall. Linus har en passande fråga till dig här från Dyngklumpen på Twitter. Jättekul att du följer oss, Dyngklumpen. Han tycker att vi ska införa en stark nordisk liga som konkurrerar med KHL. Vad tycker du om det?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker liksom den svenska hockeyn är djupt rotad i de flesta hockeyälskare. Jag kan inte se Vålerenga komma hit till nya Globen och möta Djurgården. Jag kan inte se finskt lag eller danskt lag.
Tror du Djurgården, Karlskrona eller Djurgården, Vålerengen, är det så stor skillnad?
Ja, det tror jag ändå. Alltså, eller ja, jag vet inte. Karlskrona kanske inte var det bästa exemplet, men nej, jag tror inte att det kommer beröra. Men varför? Jag ser inte liksom, varför ska vi utmana KL? Vad får vi ut av det? Vi kanske får bättre spelare, men det kommer vi få ändå med när det nya TV-avtalet tickar in här nästa säsong.
Jag tänker vi publikmässigt så går inte KL så jäkla bra heller. Så
fast det där är en sanning med modifikation faktiskt. Jag såg att publiksnittet nu är uppe 6-3 KL. Är inte det helt okej ändå?
Men det beror ju på att det är tre lag som drar in folk. Det är
Sankt Petersburg och
Minsk och Riga som har folk. Liksom.
Jag såg det, men jag såg också att Sparta hade fullt en match.
Men har inte alla lag riktigt fina arenor också? Eller är jag...
Moskvalagen har ju fina.
Sparta kunde byta arena. De hade en riktigt gammal förut.
De har ju VM-arena nu.
Ja. De går ju bättre också. Att ha mer. De har ju en gedigen fotbollspublik som har börjat gå på hockey nu och börjar gå bättre för dem också. Så att det håller jag med om. Det är fyra lag som egentligen drar in mycket folk. Ja. Liksom, så att...
Men ändå, jag har varit förvånad när jag kollade. 6-3 publiksnitt. Det är ju faktiskt, det är ju högre än vad vi har i Sverige.
Ja, men Minsk har ju slutsålt varje gång, för de ger ju bort biljetterna i stort sett. Så att
det kanske är stallorder högst uppifrån. Gå på hockey.
Ja, Lukashenko ser väl åt alla. Det är bara komma, det är bara dyka upp, annars blir det någon straffarbete någonstans.
Nej, men jag menar liksom, varför vill vi utmana KL? Vad får vi ut av det?
Nej, jag tycker inte heller varför liksom. Det är väl flera olika ligor kanske.
Och jag tror att vi tycker nog att det är lite surt att Linus Omark, som inte platsar i NHL, att inte han spelar i Sverige.
Ja, men det är några få artister som vi går miste om möjligtvis, men se på KL-spelarna eller nordamerikanska spelarna som KL-lagen plockar från NHL, det är inga superaffischnamn. Liksom, okej, de får hem några inhemska ryssar, Kovalchuk, Datsuk och så, som är riktiga namn, men utöver
fick
det så är
Chipachov tillbaka från
Chipachov förstås, men jag menar, det är inte värvar om en kanadensare, så är det inte det är inte Sidney Crosby de tar hem från Nordamerika.
Liksom. Och sen är det inte säkert att Linus Omark skulle komma in och bara dominera i SHL heller, för
det är en profil.
Det är en profil, det är det, men det är en helt annan hockey. KL är lite långsammare, lite mer bågar, precis, medan SHL är forecheck liksom. Så att det är väldigt annorlunda så vis. Men jag tycker att för oss spelare, eller för oss igen, för var i alla fall, men det är bra med massa olika ligor, att man har chans att spela olika. För jag menar, alla är vi olika typer av spelartyper också. Sen gäller det att hitta sin liga, vad man passar att spela någonstans. Sen är det en fördel att det är bra betalt också, Kål. Det ska man inte kunna stola med heller.
Ja, bara kom på en grej här nu. Det är ju nämligen så att KL har ju komprimerat sin säsong enormt för att det är OS. Ryssarna går all in, de ska vinna OS-guldet, speciellt nu när NHL är inte med och slänger in sina killar, utan Ryssland har ju en gigantisk chans, eller fel, OSA kanske man ska kalla det för. De kommer ju tävla under en OS-flagga eller OS-märke i alla fall. Kommer ju inte tävla under Ryssland. Men vi kallar dem för Ryssland i alla fall. De har ju en jättechans att vinna det här mästerskapet. Och de har anpassat hela sin serie för att nu är det OS som gäller. Så de slutar ju sin serie här om 28 januari. Om 2 veckor typ. Så har de bara, jag tror att det är 1 eller 2 matcher efter OS. Bara. Så att serien i stort sett kör, den är nästan färdigspelad.
Och sen börjar slutspel efter.
Sen börjar slutspel och så vidare. Men det finns ju många svenskar nu som missar slutspel. Du som kan skatteregler, Tellqvist, är det möjligt för exempelvis Magnus Hellberg i Kunlund som kommer missa slutspel? Kan han bryta kontraktet nu innan den sista januari? Svenska klubbarna får ju värva spelare till fram till sista januari. Kan han bryta där och skriva på för exempelvis Mora?
Ja, nu är inte jag 100% säker på det. För jag vet ju att Marcus Högsen förra året, han spelade ju och fick sparken i Spartak. Då var han tvungen att åka till Finland några dagar innan det nya året började. Och nu har ju nya året redan börjat. Så då är jag faktiskt inte säker på vad skattereglerna
gäller. Jag tänkte att du har varit där borta.
Jag fick ju också sparken. Men jag fick ju sparken också på hösten. Så att jag kunde ju liksom vara borta. Jag valde ju att vara borta på grund av att slippa komma hem och skatta bort allting. Liksom
är det 14% i skatt i Ryssland?
Ja, jag för mig någonstans där mellan 10 och 15 då, för att vara helt säker någonstans där. Så det är ju knappt någonting liksom. Det är ju ingenting.
Det vore ju häftigt i alla fall om KHL svenskar som missar slutspel, om klubbarna bara sa så här: okej, lämna, men då får svenska klubben ta givetvis resterande kostnad, för det borde ju intressera klubbarna också att om man missar slutspel och bara 2 matcher kvar eller 1 match kvar efter OS. Jag menar, vad ska man vara där? Då kan man väl skicka stjärnor i alla fall. Men jag vet ju om att det finns ju skatteproblematik i det hela som gör att jag tror Magnus Hellberg, jag tror han låg på $1 miljon netto i Kunlund ungefär. Men kommer han hem och tappar någon miljon, det är klart att då gör ju inte han det, så att säga, liksom då.
Nej, det är inget kul att behöva, som du säger, komma hem och skatta bort så pass mycket pengar. Så vi får väl se vad som händer. Jag har dålig koll på exakta skattereglerna, men det är någonting sånt i alla fall.
SHL har ju spelat 34-33 matcher. Tabellen börjar ju sätta sig tyvärr lite tråkigt i bland jumboplatserna. Vi har ju då Örebro på 38 poäng och vi har Mora på 35 och sedan har vi Karlskrona på 32 och Rögle på 31 poäng. Så att de här 4 lagen ser just nu då, Örebro har ju 11 poäng upp till Luleå. Vi slägger med en match mindre spelad, men känslan är ju nu att och det är lite tråkigt för oss som bevakar SHL att jumbolagen är ju då de är lite satta just nu. Men det är ju jämnt bland de här 4 lagen och Tellqvist, vilka 2 lag tror du tvingas kvala mot exempelvis Leksand och Timrå eller Almtuna eller Panten för att hålla sig kvar i högsta serien?
Ja, nu har vi varit taskiga mot Karlskrona, men jag tror faktiskt att de kommer nog hamna sist. Det tror jag. Och sen har faktiskt Örebro haft ett tufft på slutet. Örebro står och faller lite grann just nu med deras mål, Kipplinen där, som har spelat sjukt bra hela året. När han har en dålig dag, då får de jättesvårt att vinna. Axel Braga har inte spelat så mycket. Jag vet inte om de kanske till och med funderar på att plocka in någon mer kanske som Honken.
Magnus Hellberg.
Ja, typ, eller Honken som kan liksom avlasta på något sätt. För att han kommer behöva vara fräsch i de här sista omgångarna. Det är väl lite så som det varit i Karlskrona också. Nu har ju Lundberg fått spela lite mer på slutet också, men jag tror att man behöver ha 2 målvakter som spelar, och det tror jag Rögle gjorde rätt nu som skickade Kruse till Södertälje där på ett lån och behöll de 2 etablerade målvakterna, så kan de alternera liksom.
Ja, du tror Karlskrona alltså hamnar i...
Ja, definitivt.
Och vilket lag till? Det är ju 2 lag som tvingas kvala.
Jag tror tyvärr Örebro ligger lite risigt till just nu med deras trend som de har.
Oj då, då ska de tappa ganska mycket i alla fall då. De hade ju någonting på gång Örebro. Jag var ju där i höstas. Och det här man blir, det bara sätta på sina dumsruten direkt, så att säga. Men då hyllar man ju dem, för de hade så många forwards. De kunde liksom verkligen bänka de forwards som inte var heta. Och det var ett oerhört god där i Niklas Sundblads lag i alla fall. Men sen har det bara viken ner sig. Man trodde verkligen att nu var de klara, kanske börja hitta, konkurrera med topp 6-plats. Men så har dippen kommit igen i alla fall. Hockeyn är magisk.
Ja, men det som är också i Örebro, att de har ju fått träna på ett helt annat sätt i år också än vad de är vana vid också. Sådana grejer kan ta ut sin rätt också. När man börjar förlora och sådana grejer, då blir det tufft.
Du menar lite det som hände med Djurgården i fjol då, eller?
Precis, det som hände med oss i fjol också. Jag menar, man inte vinner för resultatet med sig, då blir det extra tufft liksom. Sen kanske man har med sig det fördelen i slutet av året. Någonstans gäller det att hitta lite energi igen då för Örebro och studsa tillbaka.
Det innebär alltså att enligt Tellqvist så har Mora och Rögle spelar klart om några veckor här och behöver varken kvala eller spela någon typ av åttondelsfinal. Linus, hur tror du att plats 11-14 avslutas?
Jag är fullständigt inne på Tellans spår här.
Det här blir ingen rolig podd om du
tycker. Nej, men jag har ju faktiskt sett alla de här fyra lagen ganska, ganska mycket nu på slutet. Rögle, det är fan ett bra lag.
Ja, men de torskar på slutet nu också.
Ja, men precis. Men de hittar ju ett sätt att förlora. De gör ju bra matcher, men förlorar ändå. Men nu slog de i och för sig Växjö stort här. Det är väl en raka motsatsen.
Också. Ja, men det känns som att Växjö åkte till den här matchen. Och du hade säkert koll på den.
Jag satt och såg den lite parallellt.
Hur het var han i den här matchen?
Nej, han var inte het. Och det var tillbakavisade väl det jag sa förut, att Rögle hittar vägar att förlora. Nu var det precis raka motsatsen, för Växjö var ju tokdominanta hela matchen. Rögle, det är ju så missvisande siffror så att det knappt finns. Men annars i övrigt tycker jag Rögle har ett härligt go i laget, finns kvalitet. Jag tror definitivt de kommer klara sig. Jag tror Mora har en härlig attityd, jävligt starka på hemmaplan. Jag tror Mora kommer fixa det. Karlskrona kommer, är jag nästan 100% säker på att de kommer vara ett av de två sista lagen, och sen säger jag också Örebro, som tycker jag känns bara slätstrukna, utlösa och döda.
Vi kan lägga karbonpapper på Tellans tips alltså.
Ja.
Rögle är för mig fascinerande, och jag ska berätta också hur jag ser på det. Rögle har gjort allt för att hålla sig kvar nu, kan jag säga. Alltså, de har tryckt in en målvakt, de har rensat i nästan lagledning, klubbledning kan man säga. Ny sportchef, ny huvudtränare. De har också sett till att i truppen så har det blivit någon typ av, jag vill inte kalla det för management by fear, men jag tror Abbott-bröderna har infört en typ av att ge hjärnet, annars så kommer du inte få spela hockey här. Jag undrar hur länge det håller i sig. Jag finns ju en rik, jag tror man kan få spelarna emot sig om man är för tuff också. Jag har hört att de är ganska tuffa här mot bröderna där nere. Jag vet inte hur mycket man vill slänga sig och täcka skott för en förening där man känner att man tycker inte att det är så roligt. För det är många spelare som har lämnat. Bibic som var jätteprofil där, räckte upp handen och sa nej, jag vill faktiskt byta klubb, jag tycker inte det här är så trevligt längre i alla fall. Så att jag undrar hur spelartruppen kommer reagera när det verkligen gäller för de här spelarna.
Men de behöver ju få med dem ungefär i 3 månader till, sen kan han börja bygga sitt eget lag sen efter nästa år. Så jag menar, det är ju det deras mål är liksom. Så
om man är orolig som hockeyspelare, hur funkar man då? Vill man inte ha en kram eller någonting?
Om du är svensk hockeyspelare, men är du en transatlant, så är du ju van och haft sån här tränare hela din uppväxt, att du liksom, de har ju en helt annan syn på det här med tränare. De skrämmer sina spelare. Så
jag menar, det är det jag förstått, att transatlanterna i Rögle tycker det är jättebra. De känner igen mönstret. Okej, så här ska vi reagera.
Och där har de ju sina stjärnspelare. Liksom. Det har ju med Altonen också liksom, som gick in och levererade nu direkt också, eller direkt, men han gjorde det här till sist också. Så men han är också van med en helt annan typ av skola när det gäller tränare. Så att jag menar, jag tror att det är rätt bra att han har den här attityden mot just de här importspelarna som finns.
Sen är jag egentligen nyfiken, vad har de här förändringarna kostat Rögle? Det måste ju vara enorma summor. De bytte sportchef, de bytte tränare,
men
de har
rensat.
Ja,
speciellt
visserligen.
I år också, absolut. Så blir det ju extremt.
Det har säkert varit jättedyrt för dem i alla fall. Och det finns ju få klubbar jag sett som har gjort total makeover som de har gjort i alla fall. Och igen att de också tar in en helt ny ledarstil som är lite oprövat i svensk hockey. Jag tror vi kan tangera lite på Andreas Johansson. Hade nog lite samma typ av ledarskap i de klubbarna han har varit i. Och det är vi SHL, jag vet inte om vi är riktigt mogna för det här. Jag håller med om att jänkarna och kanadikarna, de älskar det här. Men svenska spelarna får en lite vibbar på att det här, de kan nog tycka lite obekvämt. Jag tror inte Rögle fixar det här. Jag håller inte med när jag tagit ut att Örebro och Karlskrona åker dit. Jag tror inte Rögle fixar det. Och jag baserar lite på tabellen. De har spelat en match mer än övriga lag. Två matcher mer än Örebro. Och de har ju faktiskt 5 poäng att hämta in just nu. Och det är inte så jäkla lätt. Det där. De kan vinna 2 matcher och tro att göra high five och sådär. Va, liksom. Men ska de tabellen? Ja, de andra lagen framför också under 2 matcher. Det är tufft att ta igen de här matcherna. Men trenden ser bra ut. De har lyckats skrämma igång laget. Sedan tror jag, precis som ni gör också, att Karlskrona får det tufft. Perledin-effekten? Nej. Jag vill inte säga att den har blivit en defekt, jag vill inte säga att den har blivit en effekt, men jag tycker inte det har hänt så mycket i laget. Ove Molins tråkhockey, han är en skicklig taktiker och vet som ska spela, men det verkar inte räcka riktigt. Och sen har de nog det här att om Rögle försöker nästan till kanske skrämma spelarna och vara tuffa och hårda, så vet jag inte hur spelare Karlskrona känner inför klubben, organisationen, hur alla mår där. Jag vet inte, det känns lite kaos runt Karlskrona.
Ja, där har du ju
vi samlar inga poäng där nere, jag vet hur det är så att säga, men det är bara, vi måste ändå vara ärliga. Så här tycker jag att det, jag får lite vibbar att det, allt är inte OK där nere.
Nej, du har ju Molin som förbundskapten.
Jag vet.
Ska kunna lösa det här.
Ja, jag vet, men han kan ju inte trolla med vatten och salt, eller hur? Det går inte att göra så god soppa på det, va?
Och dessutom med spelare som inte har fått utbetalda löner heller. Så att
pensionsdelen skulle vara försiktig med.
Ja, absolut, det ska vara tydliga med. Så att det, harmonin, den finns ju inte där. Det kan den ju inte göra i alla fall.
Ja, de sitter i en tuff sits, som du säger. Det är pensionsbiten, det är viktigt att vara förtydliga med det. Men samtidigt så har ju spelarna börjat plocka ut bara lön då istället. För att de är rädda för att de ska bli av med pengar då också. Så att, ja, det är tråkigt att det blir så.
Bra tugg, gubbar.
Vilka... innan vi avslutar, tror jag, du nämnde ju det. Pavel Brändel. Ah. Kan du inte berätta om, du var ju där och såg honom. Jag tror många är nyfikna på hur Pavel Brändel 2018.
Ja, det var ju så. Igår så fick jag välja om jag vill åka upp och träffa juniorkronorna på Arlanda eller om jag vill åka och se Pavel Brändels comeback i världshockeyn, kan man ju säga då. Att det var många som inte visste om att han skulle spela igår. Jag var för övrigt ensam journalist på matchen, och han gjorde alltså då comeback i Pinnbackahallen. Har du spelat där, Tellan?
Jajamän. RA 73 heter det då.
Ja, och nu heter de Arlanda Wings. Och sådär, de har Niklas Wikegård som någon typ av sportmentor där uppe. Och de har alltså köpt honom för 1+1 månad. Vet inte för mycket pengar. Och Arlanda Wings spelar alltså i vår, vi ska säga, fjärde division. Vi har alltså först SHL. Sedan har vi andra divisionen som är Hockeyallsvenskan heter givetvis. Sen har vi det som heter Hockeyettan och sen har vi Hockeyettan fortsättningsserien. Så att Brändel spelar alltså Hockeyettan fortsättningsserien då. Och där kommer han möta Sollentuna, Nacka, Tyresö eller Hanviken som de heter nu och så vidare. Så att han spelar för Arlanda Wings där. Och han har tränat en gång inför matchen igår och Arlanda mötte ju Bayern, så det var ganska mycket Bayern-fans uppe, det var roligt då. Jo, men jag såg honom. Han var ungefär lika rörlig som Fredrik Bremberg var i Haningen han spelade där. Mm. Det vill säga gled mycket, tog inte i så mycket när han åkte. Men när han väl fick pucken så skulle jag hävda att han hade 85-90% passningskorrekthet. Det vill säga han hittade en bra passning till sina lagkamrater. Och slagskottet satt fortfarande där. Jag fick faktiskt ett sms från en sportchef i en av våra två högsta serier som undrade hur såg han ut. Och då sa jag lite som jag beskrev alldeles nyss. Men han sa att nej, det kommer inte gå. Man kan ha honom som spetsspelare i powerplay, men 5 mot 5 går det inte att ha honom då. Men för mig var han ju en stor profil när han var i Brynäs och Mora. Han dunkade ju in fantastiskt med mål där från blå. Har du släppt in mål av Paul Brändel?
Det har jag säkert gjort. Det är många som har gjort mål på mig, tänkte jag säga. Så att, nej, men jag kommer också ihåg att han hade just det här fantastiska slagskottet. Liksom. Det var väldigt hårt och liksom tungt på något sätt. Liksom. Det kändes som handen veks lite grann.
Ja, när han skjuter slagskott, det är inte exakt lika likt som Steven Stamkos, för Stamkos går ju ner på knä lite, va? Men jag har inte sett någon skjuta slagskott som Brändel, för att han tar ju i, hans klubba går ju upp och runt och han tar nästan i som en golfsving när han skjuter slagskott. Mm. Det där har jag inte sett riktigt med de här kompositklubborna, utan där brukar det bli lite mer kortare och snabbare då. Men fantastisk vighet i kroppen för att få till den här slag. Och one-timers, alltså dräckskott, härskar inte fullo, även fast han var 36 år. Mm. Och hur många ska skjuta dräckskott i SHL? Det skulle du vara glad för, eller du var väl glad för att det var inte allt för många som kunde göra det.
Mm. Men såg den fysiska formen ut då?
Sådär, så att säga. Jag stod ju inte in i duschen med han, men
man kan brukar kunna se på ansiktet.
Ja, ja, precis. Lite så, så att säga. Liksom då.
Han såg ut att åldrats i alla fall, sen senast man såg honom.
Ja, men han var jättetrevlig och var väl lite så här troublemaker när han var i Sverige förra gången, att man fick en rykte om sig då i alla fall. Men nu får vi nog bara se en Arlanda, och jag är tyvärr lite synd att inte fler valde att komma dit, så att säga, och kika på, för att det var ju en profil, och varje gång han hade pucken så alla, det gick lite sus bland de här 312 eller 358 personerna som var där.
Han gjorde väl ett mål då?
Han gjorde ett på sätt. Mm. Ett mål i powerplay, givetvis på skott. Mm. Och sen gjorde han assist också, jag tror det var en andra assist, så att det var kanske inte så viktigt, men han hade ju förmågan att passningarna, de satt på bladet. De var perfekta. Det var smörpassningar. Det var fascinerande att se hur när man haft en kapacitet en gång, att den sitter nog kvar i ganska länge. Fick roligt på sociala medier, så Fredrik Bremberg var inne på, jag och Brände, vi har ju pratat ihop oss. Vi skulle ju spela en säsong ihop. Nu vart det ju inte så då, men tänk dig det. Tällan Linkan och...
Han är ju i sin fysisk form nu också. Efter han tyvärr fick diabetes, så han var tvungen att träna och käka på ett helt annat sätt. När man ser Fredrik nu, alltså, han är rippad liksom.
Så att det var roligt att se Paul Brande. Det var en sån här grej som jag kommer bära med mig resten av livet. Jag var i Pinbackshallen och såg Paul Brandels comeback. För jag tycker sånt där är lite spännande.
Och
se hur de händer och vad som sker och så vidare. Och sen tyckte jag var lite taskiga mot dem där i Arland. Han tränade en gång och de sa bara ut och spela match. Tänkte liksom vad lätt det måste vara att dra en ljumske eller vad liksom gå sönder direkt.
Och en gång, han hade väl inte ens spelat hockey på flera år?
Nej, han har hållit sig i form förra säsongen med golf och tennis.
Ja. Skulle du kunna, sen fem år, hade du kunnat kliva in allsvenskan och vakta en kasse då med en träning i ryggen?
Det är ju lättare för målvakter.
Det kommer igen, va? Alltid. Det är så lätt att stå där, va? Rosen, försöker alltid. Ja, nej, det är tufft. Men alltså, jag vet inte om man skulle sätta sig i den situationen. Liksom. Varför skulle han vilja åka och spela Division 1? Liksom,
han sa till mig att han ville ha roligt. Och han hade väldigt många vänner i Sverige. Alltså från tiden i Gävle. Jag tror att han
trivdes ju, jag är från Gävle själv. Han trivdes ju enormt mycket.
Han berättade att han var i
Stockholmsrådet, antar jag.
Ja, det kan det vara också. Och sen så är det ju, han var i Sverige för två månader sedan. Så att han har ju polare här. Och så bor han på Best Western i Märsta någonstans där och har lite trevligt. Och han behöver inte liksom köra järn. Han kan ju ha lite kul, så att säga. Liksom då. Det de ville ha av honom, det var att han berättade för Arlandas yngre spelade att vad krävs för att komma riktigt långt i hockeyn. Och han hade spelat i, han gick alltså som nummer 4 i draften 99. Sedin gick 2a, 3a. Han spelat i NHL, KHL och SHL. Så att man måste ju säga att han har lyckats.
Och bara genom hans närvaro måste det hjälpa spelarna hur ett proffs uppträder. Måste det vara nyttigt för Arlandas unga killar, som du säger.
Ja, det blir ingen comeback alltså.
Nej, jag är långt ifrån en comeback just nu faktiskt. Väldigt långt.
Tack för att ni var med oss idag och ha en riktigt trevlig hockeyvecka nu.